Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till Livet på läktaren med mig Sanna Dahlström
och med mig Sara Bergman
och med mig Ninni.
Det är alltså så här att nu kör vi en anhörigpodd här, så Maja kommer spela in med sin mamma och jag spelar in med mina två storasystrar. Vi ska prata om hur det är och hur det har varit att vara en anhörig.
Sjukt jobbigt. Och prata om det.
Jag älskar att Ninni ligger på bordet.
Du har redan kastat in.
Ja. Första gången Ninni hörde på podden, då stängde hon av. För vi låter typ likadant. Ja. Så då stängde hon av för hon fick panik när hon hörde sin egen röst. Fast det var min röst.
Det är jobbigt för mig. Men vi kör.
Men välkomna hit. Till våran poddstudio här på Söder.
Ja, den är sjukt avancerad.
Mm. I barnrummet.
Vi kan ju börja med att säga att idag så är våran mamma alkoholfri i ett år.
Mm. Nykter ett helt år.
Alkoholfri. Nykter ett helt år.
Ja, det är stort.
Så
är
vi har precis varit och firat henne. Och då passar det faktiskt inte bättre än att vi pratar om det här. Nu har vi ju erfarenheter av både droger, alkohol, psykisk ohälsa. Har vi något mer?
Nej, då är det
ju redan kört. Det är typ dem.
Registrat, ja.
Så, men skulle inte ni kunna presentera er lite halvt? Ni har ju varit med i så här smygklipp som inte folk vet om.
Ja, jo, men vi fick ju vara med i ett av de här klippen som handlade om psykisk ohälsa och hur vi har upplevt det. Jag har ju själv drabbats av psykisk ohälsa men tagit mig ifrån det. Och det är ju en släng av att ha kommit från den bakgrunden som vi har gjort.
Så, gör det så. Ja, men du skulle säga att du fick psykisk ohälsa på grund av din uppväxt.
Nej, men jag tror att man har en viss skörhet faktiskt med sig. Och ja, man kan inte blunda för det. Kommer man ifrån sådana förhållanden så ska man vara medveten om att det är enkelt att hamna där.
Men du är alltså Sara, min äldsta store syster, född 86, har tre barn. Så du bor med din man och dina tre barn.
Yes.
Jag har bott hos dig vid tillfällen.
Jag med.
Ja, du också. I kortare tillfällen. Jag var till och med fosterplacerad hos dig ett tag. Och Ninni, du var bara där. Bara där.
Jag bara bodde där när jag kände för.
Men vart var jag då?
Hemma.
Minns du det? Jag var hemma.
Ja. Det var efter mamma och pappa separerat. Så du och mamma hade ju en rätt så bra relation. Jag flyttade ju fram och tillbaka mycket mellan mamma och pappa. Tills jag tröttnade och då bodde jag lite med Sara.
Men erkänn då, Ninni, du var ju pappas tjej.
Jo.
Så du åkte ju med hans buss.
Vi har ju alltid haft våran relation. Så. Mm. Och du och mamma har ju haft er.
Mm. Och Sara, du har ju en annan pappa än oss.
Mm.
Vems flicka har du varit?
Ingen.
Min egen.
Nej, men jag drog ju hemifrån när jag var 15 liksom. Jag träffade min man då. Och då var ju han mitt allt. Då behövde jag inga föräldrar längre.
Mm. Men fick inte du väldigt bra kontakt med hans föräldrar på grund av situationen som du var i då?
Jättebra. Och hade inte de kommit in i mitt liv, då vet jag fan inte vart jag hade varit. Förlåt, får man svara?
Men gud, ja. Herregud, du sitter med min podd där.
Skönt.
Jag om någon.
Inget skitnödigt. Nej, men de har ju varit yrkesverksamma inom den här genren liksom. Och kan ju psykisk ohälsa innan och utan.
Mm.
Och de har ju hjälpt mig att tillfriskna. Jag var ju själv inne på fel spår när jag träffade min man.
Mm.
Så ja, tack till svärföräldrarna.
Mm.
De har lärt mig otroligt mycket.
Tack hörni. Tack på honom. Men, och Nini, du har ju också varit med om en del under alla år. Och faktiskt varit den som varit mest påverkad av dig och mig. För du har ju haft en annan pappa och du flyttade väldigt tidigt. Du var 15 när du flyttade hemifrån.
Mm.
Då var jag bara 9.
Mm.
Och det är ju därifrån jag börjar minnas saker. Så jag har ju väldigt svårt att minnas dig. Nej, men det är så.
Ja, men jag förstår det.
Ja. Det är så små minnen som jag har där jag vet att du hade grisar i ditt rum.
Ja.
Och jag och min pappa, alltså våran pappa plockade ju bort dörren.
Aha,
för
ja.
Att du betedde dig som...
Ja. Inga stängde dörrar hemma hos oss inte.
Som nej. En 14-åring kan göra. Som man inte hoppas att sin 14-åring gör. För jag och Ninni stod där och bara, friluft, friluft.
Jag vet, med armarna in och så här,
dra.
Nej, men vadå? Alltså, jag kan ju förstå att ni inte har så mycket minnen av mig från när ni var små. För att alla stunder jag fick när jag kunde fly hemmet, tog jag.
Mm.
Du fick ju dra med mig ett par gånger också.
Ja, men ja.
Så jag har ju några minnen.
Men ja, vad fan var jag då? Liksom?
Men du var liten. Jag var ju vuxnare i huvudet. Jag sa ju alltid att jag är vuxen inom mig.
Ja,
så mamma och pappa sa ju alltid till Sara att hon fick dra med mig ut. När hon skulle på konserter och sånt.
Det i konserter ju... gjorde hon i så här kanintäckning.
Vi ska på konserter.
Vart var ni då?
Det fanns ju en biljard nere i Vårberg centrum som vi hängde på.
Vi satt där och rökte shisha. Okej.
Det var tider.
Ja, det var tider.
Du och din tioåriga
syster. Det var helt rumsrent som 14-åring att ta med sig sin tioåriga syster in där.
Nej, små minnen har jag, men...
Jo, men och så var det. Varenda tillfälle som gavs så flydde jag hemmet.
Ja.
Och när jag fick påhåll var det skitjobbigt till att börja. Men det var ju skärmigt och mysigt och roligt också.
Ja. Jag känner att du fick mer killar då när Ninni satt vid ert bord. Typ.
Nej. Jag var så gullig. Wingman. Divast.
Men, vi pratade ju lite här innan. Innan vi började spela in om hur det faktiskt var.
Mm.
Hur man faktiskt hade det. Och speciellt som anhörig, det kan vara lite svårt att så här komma på så här, just så var det. Och då pratade vi lite om hur det var i skolan, hur folk runt omkring betedde sig. För att, alltså, låt oss vara ärliga, folk ser och folk vet. För både du och jag, Ninni, vi gick just på fotboll tillsammans.
Mm.
Och där fanns det föräldrar som visste.
Mm.
Och ja, du Sara, du har ju själv gjort socialanmälan på våran familj när du hade flyttat hemifrån.
Mm.
Men var det folk runt omkring som du kände så här... De vet och de har min rygg.
Alltså jag kände nog att de flesta, alltså alla ens vänner, föräldrar och så, de visste ju om en situation. Och de fanns där på det bästa sätt jag tror att de kunde finnas där. För att liksom, det fanns alltid öppen dörr och allt sånt. För det måste ju vara ett tufft beslut att beblanda sig i en annans familj och kanske gå emot och göra en anmälan eller ja, förstöra kontakt mellan barnen eller ja, och så vidare liksom.
Det är känsligt.
Så jag tror att det var väldigt känsligt för många, även fast de visste om det.
För där kan jag tycka ändå att i och med att vi är alla tre olika åldrar och vi, det känns lite som att vi har upplevt det väldigt olika.
Mm.
För jag tror att jag är mer besviken på folk runt omkring än vad ni är. Alltså speciellt ut våra släktingar och så. Då kan jag vara jättebesviken. Vissa är jätte liksom så här, jag vet att de har gjort sitt, men vissa andra är så här, jag kan inte riktigt förstå. Och sen försöker jag typ predika om att blod inte är tjockare än vatten, men jag vet själv, hade mina barn haft barn så hade jag hjälpt till.
Typ. Mm. Jag vet, jag har nog också varit i de där situationerna när jag klandrat människor runt omkring och varit arg och känt sorg och ilska och varit rent ut sagt förbannad på folk att fan gjorde ingen något för. Mm. Hur fan kan folk låta barn ha det på det sättet?
Förlåt oss vara ärliga nu, det var ju inte osynligt det vi levde i.
Nej.
Det var ju inte det.
Nej.
Det var inte att varje fredag går vi ut och dricker på puben och det är en gång i veckan vi blir fulla, utan det var mycket, mycket, mycket mer.
Nej, alltså du nämnde ju några som bodde i närheten.
Mm. Alltså alla runt omkring på gården, och så gick i fotbollslagen och visste om och fanns där ändå och stötta. Men som jag sa innan, det är alltid svårt att alltså gå in i någon annans familj fast där man vet och ser allting liksom beblanda sig. Det är svårt.
Ja, men det är ett dilemma.
Mm.
Och jag vet ju bara med handen på hjärtat. Jag var ju den som till slut fick vara mer vuxen och axla mer muskler än vad jag egentligen hade. Och ta modet till mig och faktiskt göra de här anmälningarna själv. Hur gammal kan jag ha varit då?
Nej, du var 20.
Ja, jag var 20 år. Och anmälde min egen familj. Alltså någonstans är det så här, alla vi kommer från det här. Och lojaliteten mot föräldrarna är så sjukt hög. Man säger ingenting. Man försöker hålla det så osynligt man bara kan. Liksom.
Mm, mm. Det är därför typ så här, jag som har jobbat med ungdomar och så. Jag blir ju alltid så jävla typ glad på något sätt när barn har pratat med mig. För då har jag insett så här, shit, jag är verkligen en trygg person som folk vill prata med. För jag minns ju själv, när vi har haft sos där, jag har inte sagt hälften. Jag har inte sagt halv sju. När ett fönster har varit sönder, då har jag sagt, det var jag som sparkade fotbollen där. Mm. Men så riktigt var det ju inte heller.
Nej.
Så var det ju inte.
Nej. Och det är ett dilemma. Är man nära anhörig och ser att barn far illa i sin närhet, ska man göra den här anmälan då till SOS? Är det värt det? Vad kommer följderna bli?
Mm. Jag vet liksom inte riktigt. På den tiden så fick man inte riktigt den hjälpen heller. Sen vet inte jag riktigt hur det är idag. Alltså helt ärligt. När fick jag hjälp på riktigt? Det var när jag var 17. Eller 16. Och då känner jag att det är typ kan ha varit lite för sent.
Alltså det jag känner är att liksom, vi är ändå födda, och du är födda på 80-talet och vi är födda på 90-talet, att då var det mycket mer typ, det känns som i alla fall, det, nu inte, jag vet ju inte så, men det känns som att det var mycket mer skam som familj att ha kontakt med SOS och BUP eller sådana saker. Idag känns det mycket mer vanligt med vård, alltså på det sättet.
Mm.
Men alltså för det fanns inte när liksom, eller det var inte många som tänkte på det när man var yngre, liksom att man kanske behövde prata med någon och liksom se till att de följde med eller liksom, ja.
Men bara så här, hur många kompisar hade man som sa, mina föräldrar är också alkoholister, eller mina föräldrar är också psykiskt sjuka, eller mina föräldrar har gjort det? Alltså om man tänker efter, det är inte många.
Ingen.
Det är så här, då har man typ tur.
Ja, då är det nog bara en lyckoträff. Alltså jag vet ju att jag har försökt ha kompisar övernattandes, en barndomskompis Marika. Hon har varit hemma hos oss och behövt gå hem mitt i natten för hon har liksom inte kunnat sova. Det
ja, men sådana historier har vi alltid av våra barndomskompisar. Att det var de liksom, vi låg och sov medan de låg helt skräckslagna vakna och medan mamma och pappa bråkade och gjorde allt det. Så det är aldrig kul att höra, men vi var ju trygga i det. Det var en normal vardag för oss.
Exakt.
Det är så jävla sjukt. Det är liksom min mardröm idag.
Mm.
Det är verkligen det.
Så är det.
Idag, Ninni, jag vet ju att du har varit mycket mer emot oss än vad jag har varit. Mm. Och då har jag ändå varit så här, gud, jag hatar den här vården.
Mm.
Skulle du idag kunna tänka att du borde typ ropat mer på hjälp på något sätt? Eller tycker du att egentligen borde det ha synts? Förstår du vad jag menar?
Alltså idag så känner jag att liksom, alltså, jag har gett vården en chans mycket mer. Alltså, jag själv har ju haft det väldigt tufft senaste åren på grund av allt man varit igenom. Mm. Allt det inte, känns ju inte riktigt helt hundra, så är det ju. Men när jag var yngre så var det ju mycket att de gångerna som SOS var inblandat eller så, och vi var på fosterhem, så har det ju inte varit bra minnen i huvud taget. Så det har ju påverkat min syn också på det. Mm. Vad jag har varit med om på grund av dem. Så det är ju inte liksom bara att man tycker att de är så dåliga så, för det, de har nog förbättrats, och det finns ju olika enheter. Allt sånt där beror ju på också vilken person du får, vilken handläggare, allt sånt där.
Mm. Ja, men verkligen.
Det är sånt där, det är jättesvårt. Alltså, man måste ju hitta rätt person för sig själv.
Mm.
Det är det som är
jätte, och den hittade jag när jag var 16.
Mm. Kommer du ihåg vad hon heter?
Harriet Rickman. Alltså dunder.
Alltså
dunder, alltså, såskärring.
Ja, jag har velat hitta henne och skicka kort till henne. Mm. Fan, vilken krut. Kärring, får man säga så.
Men sen tycker jag också typ så här, vissa lärare som man har haft.
Mm.
Jag har haft vissa lärare som jag är så här, wow, tack gud att jag har haft dig, för att annars hade inte jag pallat här. Alltså verkligen, jag var ju inte, alltså nog, jag är ju lillasyster.
Mm.
Jag är ju lillasyster, så att jag har ju inte upplevt på samma sätt som er.
Såklart inte.
Så mycket som jag minns, i och med att jag minns ju dig. Men jag minns ju liksom många stora händelser, var ju att mamma och pappa har bråkat. Och det har varit lite kastade saker och så. Ninni går ju upp och stoppar bråken medan jag typ städade upp dagen efter. Det är mitt minne. Så jag fick inte den här traumatiska delen på det sättet. Min traumatiska del var att jag fick soppa upp krukor och plocka ölburkar på morgonen. Och det är ju traumatiskt i sig.
Mm.
Men jag menar, jag var ju alltid skyddad på något sätt.
Mm. Ja. Du var aldrig med i liksom stormens...
Ja, men det var jag ju också. Men jag menar inte alls i samma grad som ni var.
Nej. Och jag kan nog inte påstå att jag har varit i stormens mitt så jävla mycket. För jag, som sagt, var jag flytt hemmet och bara hållit mig borta. Och sen sovit mig genom de här kaotiska kvällarna och nätterna. Men min roll som storasyster har ju någonstans varit att slita mig loss, ta mig så långt ifrån, tillfriskna eller bli så pass nykter, så att jag ser vad som är rätt att göra utifrån som anhörig liksom.
Men har folk liksom varit på er så här, ni är storasystrar så ni borde...
Nej, det vill jag nog inte säga.
Är det bara en roll man tar på sig då, eller?
Ja, faktiskt. Man känner att man har ansvar. Alltså, jag kände att jag har haft ansvar även för Sara, fast hon är stora syster. Jag har ju inte velat att någon av mina systrar ska gå igenom det liksom.
Nej, men för det kan jag typ känna mer idag, att jag har mer större ansvar för er idag. För det känns på ett sätt som att jag inte alls blivit lika mycket påverkad av det här som ni har blivit, fast jag har blivit jätte påverkad. Men jämfört, nu låter det som att säga så här, gud, ni har blivit så påverkade, kom upp från det svarta mörkret. Men så är det ju inte. Men... Men jag tänker bara så här, ni var typ så påverkade av den här anhörigrollen att ingen av er gick ju klart skolan då.
Nej.
Ni har ju tagit tag i det som vuxna människor. Och det har ju ändå, det är liksom, det måste ju komma någonstans ifrån att ni ens har pallat göra det överhuvudtaget.
Mm.
Men jag menar, ni slutade i skolan.
Mm.
För att ni pallade inte mer.
Nej. Men du nämner någonting som är jävligt viktigt. Att man träffar på folk genom livet som man ser... Eller man har dem som förebilder. Och de ger en någonting som man själv kan liksom gripa tag i. Och skapa någon form av energi och styrka i. Genom. De är sjukt viktiga, de personerna.
Mm. Jag bara, vilka är det då?
Ja, men vilka är det då?
Nej, men vilka är det då? Jag är seriös.
Men har du några speciella?
Vadå?
Alltså, har du någon speciell...
Förebilder?
Nej, men inte det kanske inte förebilder, men någon person som har typ liksom, så här, kunnat motivera dig. Inte att den har så här, suttit ner och motiverat dig. Men varför tog du tag i studierna nu då? Eller inte nu, det var ett par år sedan.
Alltså, det som alltid har motiverat mig, det är ju liksom att alla andra gör.
Mm.
Alltså det är ju så att det är liksom, skolan är, ska man vara klar. Alltså när man söker jobb och inte har en gymnasie liksom utbildning, det är,
man
får inte jobb egentligen. Och så vill man inte sitta och ljuga på CV och sådana saker. Alltså jag vill ju göra det och känna mig klar ordentligt.
Mm.
Det är det.
Mm. Men varför hoppade du av?
Jag hoppade av för att det var alldeles för mycket. Alltså jag slutade, eller jag började skolka väldigt mycket redan i nian faktiskt. För att det var alldeles för mycket hemma. Och ja, orkade helt enkelt inte.
Visst var det när du gick i Västerhav?
Det här var ju en period som jag minns väldigt, väldigt tydligt. Det var när du bodde med pappa i bilen. Mycket, under sån, de perioderna. Eller har jag fel?
Ja, nej, då var vi yngre.
Jaha, då var vi yngre. Jag har ingen koll på någonting. Jag var bland ihop allt.
Nej, det var efter mamma och pappa liksom. De hade separerat och... Ja,
men tyckte inte du att det var lite nice då?
Jo, såklart det var nice, men det var ju fortfarande, det var inte som att de ena flyttade liksom till Haparanda, de bodde liksom vägen över, så det var ju fortfarande...
Ja, de bodde ju alltså på gårdarna bredvid
varandra. Ja, de bodde ju på samma väg, men det var ju fortfarande liksom jidder mellan dem, alltid.
Men alltså, låt oss vara ärliga, det som hände, nu kan vi bara plocka upp den här tytan, det som hände var ju... Jag bodde med min man och våra lilla barn i Örnsberg. Du kom till oss.
Nej, eller? Mamma var ju sjuk när jag var 14, innan jag var 15. När vi var på Kanarieöarna. Så blev hon jättesjuk, stannade kvar där. Jag och Ninni behövde ta oss hem själva. Ninni fick bo...
Jag bodde själv hos mamma.
Du bodde själv hos mamma, så jävla sjukt. Och så tvingade mig...
Hos
er. Eller tvingade mig. Jag vill, det var ju typ så här.
Men bodde du hos oss innan det? Jag fattar
inte. Nej, det gjorde jag inte. Utan det blev så för att jag gick i Aspelskolan. Så jag bodde typ nära er. Och du skulle egentligen bo med pappa. Men pappa lät dig bo hos mamma. Så måste det ha varit.
Nej, jag bara minnar att jag valde att bo där själv.
Ja, men jag tror Sos trodde att du bodde hos pappa.
Ja, det tror jag också.
Anna, de hade ju inte låtit en 15-åring bo.
Nej, såklart. Men vi bodde ju dörr i dörr nästan i granne med våra barndomskompisar och deras familj och alla familjer runt om. Så de var ju alltid trygga, eller ni också var ju alltid trygga med att... Jag skötte ju mig ändå relativt. Det var nästan bättre att jag var själv än med mamma eller pappa för allt jidder. Lite så.
Ja, för du tog ju alltid ställning liksom.
Jo, men fast var det inte så här att deras separation föranleddes av att jag hade gjort...
Jo, det började så. Sosanmälan. Jo, det började så.
För jag vet ju att jag satt och jag våndades och jag grät och det var så fruktansvärt jobbigt att ringa de här samtalen. Och... Jag ringde och de lovade mig, men vi ska gå dit. Och så gör vi ett hembesök.
Ja, men de gjorde det. Jag minns exakt, vi satt i våra svarta skinnsoffer.
Och jag vet ju att jag hade samtal hemma så här. Det här kommer bli på det här sättet. Sos kommer komma dit. Det är en avtalad tid. Ölburkarna gömde under soffan eller någon annanstans. Det kommer vara städat, det kommer vara snyggt.
Exakt så var det också.
Ja, och sen så går de därifrån och så fortsätter den här misären liksom. Vaknar man till ny dag.
Ja, och så var det. Och sen så drog pappa till Mallorca.
Och jag vet, jag fick ju ta emot så mycket hat.
Men det fick du faktiskt, vet du, det fick du faktiskt göra ganska länge. Tills först typ kanske 3 år sedan från min sida i alla fall. Då insåg jag att det faktiskt... Nej, kanske 5 år sedan när jag började jobba med Kollo. Jag insåg hela den här SOS-biten. Att det är det enda rätta man kan göra.
Ja, förlåt oss vara ärliga. Jag går ju emot den här oskrivna lagen som normen. Vi i familjen har gentemot varandra. Vi alla har lovat varandra tyst. Att ingen av oss kommer prata om det här.
Nej.
För det här är pinsamt, det är jobbigt, det är tabu.
Ja.
Och det här pratar man inte om, punkt.
Mm.
Och så gör jag det här. Och från eran sida så är det klart, vilken jävla idiot. Hon flyttar hemifrån, skaffar barn och lever frid och fröjd. Och så ska hon göra vårat liv till ett helvete.
Ja, men exakt så. Ja, men exakt så. Alltså jag kan inte säga något
annat.
Men exakt så kändes det.
Såklart.
Exakt så kändes det.
Mm. Komma tillbaka till samma fosterhem ungefär, lite så.
Ja, vi var ju men det som var, vi hade ju så himla dålig upplevelse från det fosterhemmet vi var på. Så att vi var ju så himla rädda för att komma tillbaka till ett sånt ställe liksom.
Det var värre än att bo hemma.
Ja, men det var det.
Det var
ju mycket värre, och det är därför jag tycker typ så här, någon som lyssnar på det här, snälla granska.
Shout out.
Granska personerna mer som ni låter vara fosterfamiljer. Mm. Alltså verkligen, det var det värsta jag varit med om. Jag drömmer seriöst, mardrömmar om det varje dag. Mm. Vi hade alltså samma, jag tror jag sagt det på den någon gång tidigare, men vi hade alltså samma kläder på oss i 4 dagar. Fick duscha var fjärde dag. Jag fick inte, när jag hade mardrömmar fick inte jag sova samma säng som Ninni, för jag var sängvätare. Och då var det någon som slog mig. Mm. Jag fick en sån här dask i ärslet som man brukade säga back in the days.
Mm.
Jag fick äta upp dina kanter för att du inte gillade dina kanter och vi var tvungna att äta upp.
Så ni smög, alltså du smög dem under bordet.
Problem med kanter än idag.
Nej, men jag tror vi var tvungna att äta ärtsoppa när det var torsdagar med pannkakor. Mm. Men för att få pannkakorna var man tvungna att äta upp ärtsoppa. Så jag har ju inte ätit ärtsoppa sedan dess, kan jag tala om. Så att, ja, men det var ju till att komma till saken. Det var ju det som var det läskiga. Men det har jag förstått idag är vad värt det. För jag vet att du inte kanske förstod hur läskigt vi tyckte det var att komma tillbaka.
Nej, såklart inte.
Men du ville väl bara säga, nu måste det hända någonting. För det kommer inte kunna fortsätta så här. För nu börjar det liksom...
Nej, men alltså jag vet ju att konflikter, ja, ett fint ord, slagsmålen efter de här superkvällarna, de har ju liksom kunnat sluta i blodbad. Och ingen har sovit till 5 på morgonen. Och sen ska alla upp och gå till skolan. Alltså, någonstans så kände jag bara, nu får det vara nog.
Men jag tror någonstans här, om jag ska tänka mig in i din situation. Nu är inte jag småsyskon. Men jag har ju Nova, din dotter. Och jag kan ändå se det framför mig. Typ så här, skulle jag kunna lämna Nova i en sån situation? Det finns inte en halv chans.
Skulle du det? Svårt att säga. För att... Alltså när man är med om det så växer man så mycket och blir så mycket äldre. Man kan inte säga det åt en, liksom till exempel Nova som har haft en bra uppväxt och är ett barn fortfarande. Så var det ju.
Men kan inte du se att det är en sorg?
Jo.
Det är en jättestor sorg. Såklart. Även om jag är också jättetacksam, för jag vet att jag är där idag på grund av mycket jag har varit med om. Mm. Och mycket på grund av att jag har John i mitt liv. Men samtidigt är det så här... Han är den enda stabila människan som jag har haft i mitt liv sedan jag var 14 år gammal. Och jag menar inte att ni är ostabila, men ni har varit så påverkade av den här anhörigrollen så att ni har inte mått bra.
Såklart.
Och så är det ju.
Mm.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi tog en liten paus förut. Ibland kan det vara jobbigt att prata om såna här saker, för vi gör ju aldrig det annars.
Nej.
Någonsin.
Nej, man undviker de här jobbiga ämnena.
Det gör man.
Man lägger det under mattan på något konstigt sätt. Och sen är det ju svenskt att det är, så här, det är fult att prata om ens familjer. Och hit och dit. Men ja, det blir lite blottat på något sätt.
Jo, men det är det.
Jag vet inte riktigt vart vi var innan. Minns någon av er det?
Jo, men vi pratade om det här med att hitta förebilder i livet. Och det tror jag är så sjukt viktigt för barn som växer upp i missbruksförhållanden eller i förhållanden där det finns psykisk ohälsa. Mm. Att man hittar
icke-destruktiva. Vem hade du? Nej, men, hade du Rita?
Ja, Rita hade jag. Det är en äldre kvinna som... jag hamnade hos när jag var gravid med mitt första barn. Och hon hade en yrkeserfarenhet. Hon hade jobbat med Al-Anon. Och de kör ju så här 12-stegsprogram och sådana saker. Så hon hade sjukt mycket erfarenhet och kunskap kring det här ämnet. Det gav mig jättemycket. Och det kan jag säga nu senare i livet att jag faktiskt har vänt mig till. I stunden när jag tyckte att det har varit jobbigt. Det är ju lite snack om Gud och sådana saker. Men om man kan lägga det här religiösa vid sidan om. För jag är inte dugg religiös, jag tror på kärleken. Så kan man faktiskt ha jävligt mycket nytta av de här tagstegsprogrammen.
Mm.
Men henne bland annat och sen min mans föräldrar. Som har varit supersunda och icke-destruktiva. För det är någonting jag känner i livet. Att man drar sig till människor som är av samma skrot och korn. För där känner man sig trygg och normal inom kaninöron.
Men där är jag verkligen tvärtom då.
Mm.
Alltså inte för att jag drar mig till en sån typ. Men det vart ju så.
Mm. Och det är säkert för att din räddning.
110%.
För där har du hittat sunda förebilder.
110%. Jag har inte hamnat ett fel steg sen jag var 15, tror jag.
Nej, sjukt.
Jag tror inte någonsin ni kanske har varit oroliga för mig. Om inte med alkoholen någon gång. Ni bara, nu har du druckit en gång för mycket. Och man bara, jag är 18, låt mig festa varje helg, fredag, lördag, om jag vill.
Nej, men jag tror att det är viktigt. Alltså för att kunna tillfriskna. Har man haft den här, har man den här bakgrunden som vi har.
Mm.
Så är det tabu att prata om det. Och hamnar man i sunda relationer så kan man tillfriskna och nyktra till från sitt eget medberoendeskap eller vad man nu ska säga.
Mm.
Och där har det ju varit jobbigt för dig, Nini.
Ja.
För du kanske inte har haft så jättemycket sköna, sunda...
Nej, faktiskt inte. Det har jag inte. Men jag har varit väldigt glad att både ni har hittat det i era killars och deras föräldrar. Man har ju varit väldigt trygg. Du har ju varit äldre, Sara. Men när Sanna träffar John. Det är ju verkligen någonting man... Alltså verkligen alltid har varit jätteglad åt. Att man har inte varit rädd att det kommer gå ut för.
Mm.
Så man har faktiskt alltid varit trygg när det gäller er två.
Men har du känt typ mer att du har blivit motiverad till livet då?
Ja, gud ja.
Att du typ har kunnat släppa min börda. Alltså att jag har varit på dina axlar. Och så har du sluppit ta hand om mig. Och så har du kunnat bara vara.
Alltså jag skulle inte säga att det har varit en börda. Men
det fast kändes... jo, men det är klart att det har varit en börda. Nej, det, jag... Även om vi älskar varandra och även om vi har våra problem. Så vet jag ju ändå att skulle jag ha alltid dina problem på mina axlar. Det är, alltså inte en börda. Men jo, men det blir en börda. Alltså varje gång någon av er mår dåligt, alltså det påverkar mig något extremt. Det är som vi är en och samma fast vi är så jävla olika. Förstår ni vad jag menar? Såklart.
Men alltså själva bördan, problemet i sig, det var ju alltså att mamma var psykiskt sjuk och dålig i perioder och verkligen kraftigt dålig. Och även pappa då som har haft ett väldigt tufft liv och varit igenom väldigt mycket och druckit liksom.
Mm.
Senare år under våra tonår, om man säger så. Det har ju varit, det har varit bördan. Det var ju det som var skönt sen när, om man säger så, när du flyttade. Att då kunde man koncentrera sig på själva problemet bara. Och inte på att liksom se till att alla andra mådde bra också. Och inte fick ta smällar liksom, för det ville man inte.
Ja, för det är en av mina största ångest i livet. Det är så här, jag vet ju att vad jag än skulle göra så skulle jag ändå flytta. Alltså hur jag tittar tillbaka på det så skulle jag ändå flytta. Men det är ju fortfarande något jag tänker på idag. Så här, hade jag kunnat gjort någonting annorlunda om jag inte hade flyttat? Men känner, så här, lämnade jag dem i skiten nu?
Men känner du...
Så kan jag verkligen känna.
Ja, men alltså känner du att det var ett svek?
Att jag svek?
Ja. Mm. Ja, för det känner inte jag. Jag tyckte bara var... Save yourself.
Alltså, i perioder, men sen kan jag också känna liksom så här, att sen har jag fått jävla mycket skit när jag kommer hem också.
Mm.
Mm. Det har blivit någon sån så här, varje gång jag kommer hem så ser jag alltid till. Det känns som på ett sätt att jag har lite varit kärnan. För att alla har ju splittrats på grund av allt det här. Så har det varit så, när jag kommer hem då är jag så här, kom vi ta en middag. Och så har det alltid varit någonting. Förstår ni vad jag menar?
Mm.
Och det har alltid varit någonting i våran familj.
Alltid.
Alltid när någon frågar mig, då är jag, ja, Ja, det är...
Vad är det senaste?
Ja, men det är... Hur mår för... Jo, men det är någonting. Det är någonting du är med. Alltså att man skrattar åt det, det är ju bara...
Men vet du varför jag skrattar bort det
jobbiga? Det är ju att skrattar bort det jobbiga på något sätt.
På ett sätt. Men det är också bara så här, kärlek. Så jävla mycket kärlek i att livet är inte perfekt. Livet är inte en dans på rosor. Och vi har ändå lärt oss att ta i det här smutsiga, jobbiga, tunga med ett leende på läpparna.
Mm.
Idag kan jag se tillbaka. Jag har haft perioden när jag hatat världen. Alltså precis allt som finns i den här världen. Men att komma ifrån det och älska den barndomen vi kommer ifrån. Älska mina föräldrar. Glädjas över att de är så jävla fina människor bakom det här missbruket.
Ja, men det får man inte, det får man faktiskt inte glömma. Där måste man typ försvara dem. Alltså verkligen, så att inte alla här som lyssnar hatar på dem. De har ju alltid gett kärlek.
Massvis.
Massvis med kärlek. Jag har alltid känt mig älskad.
Mm. Ja.
Och sen kan man ju ifrågasätta deras val. Men det är därför jag tror att det blir så tydligt för oss att det är ett missbruk.
Mm.
Och ja, ingenting annat. Alltså det är så här, våra föräldrar har... De skulle ju döda för oss. Så är det ju.
Mm. Alla dagar i veckan.
Mm.
Ja. En vanlig tisdag till och med.
Mm.
Ja.
120%.
Och, men alltså det... Alltså kan vi bara prata lite mer om det? För det tycker jag är den styrka i att kunna gå ut i livet och gå vidare. Och folk frågar så här, men var kommer du ifrån för bakgrund? Och så här, ja, vi har inte bott i en diplomatbostad på Östermalm och mina föräldrar har gått KTH och vi har rest jorden runt. Utan vi har bott i en sunkig kvart i Vårberg. Och det har varit ölburkar, Hammarby och slavdänger.
Och på fredagar och lördagar hängde vi på Hannas bar nere i centrum.
Inte för att det är problem att bo i Vårberg, för jag bor ju där.
Nej, men Vårberg handlar inte om det, utan det handlar mer om typ så att där är var vi kommer ifrån. Och där var vi. Vi gick ner och pantade ölburkar, du och jag.
Och för fan, men det är...
Och höll på att bli bestulna på all... Nej, vi hade två stora svarta sopsäckar. Och två snubbar. Kommer du ihåg det här?
Nej.
Och två snubbar stod och väntade och tittade på hur mycket är ni uppe i nu då? Hur mycket är ni uppe i nu då? Och jag bara, nej, de kommer snå av oss. Och du vet, händerna luktade öl. Det var fruktansvärt. Nej, det var fruktansvärt. Men de tog det inte i alla fall, så det var ju tur det. Men det var verkligen på håret.
Ni smet med oss.
Att vi blev nästan bestulna på våra pantburkar. Det är storyn idag.
Ja.
Nej. Men det är det jag menar. Att vara anhörig är inte bara att man sitter bredvid och försöker hjälpa till. Utan att vara anhörig är ju... Det har påverkat hela ens liv. Något så fruktansvärt. Och varför har man inte fått hjälp?
Mm.
Så illa relationer som vi har varit i, att vi inte har fått hjälp. Men tänk ändå andra människor som inte har varit lika illa. De kommer inte heller få hjälp.
Nej.
Jag valde ju att inte ta hjälp.
Ja, du har ju varit väldigt så här, ja, anti.
Ja, så var det ju för mig. Det var ju tufft när det gäller myndigheter.
Men varför kände du... För det här minns jag att du sa för några år sedan också.
Mm.
Att du var så här, nej, jag hatar dem, jag skulle aldrig ta hjälp av dem.
Nej.
Och där kände jag mig typ dum att jag gjorde det. Men det kanske är för att du är min stora syster bara. Så att jag är såhär, jag ska göra allt du gör. Men du fattar vad jag menar.
Ja, men det tycker inte jag du ska göra. För du fick ju bra, ordentlig hjälp.
Ja, men hade du fått den hjälpen jag hade tagit, så hade ju du... Du hade ju ändå sagt nej, tror jag.
Ja, men jag... Det jag kände, det var att jag inte ville liksom... Vad ska man säga, lämna mamma och pappa heller.
Jag vet vad du menar. Men där kan jag typ få dåligt samvete att du säger. För jag har aldrig lämnat dem. Förstår du vad jag menar?
Men det är inte så jag menar. Jag menar bara från mig.
Nej, men jag förstår ju vad du menar. Men jag har ju inte heller gjort det.
För det känns så att hade jag också lämnat, så hade det blivit 10 gånger värre typ. Jag vet inte.
Du menar om alla skulle vända dem ryggen?
Ja.
Då står de själva där och precis. Ska försvara sitt missbruk.
Precis.
Ja, och jag tror att det är jävligt vanligt att det
någon tar på sig den rollen.
Ja, och vi är ju tre. Jag är första. Känner att man ska ta ansvar. Du är nummer två.
Mm.
Mitten.
Favoriten. Och ja, så men... kommer trean.
Ja, trean. Du var lite utanför och glad.
Ja, jätteutanför.
Nej, sluta. Men vadå mittenbarn? Jag tror att det är något visst med det.
Nej, jag tror att jag accepterade mamma och pappa alldeles för mycket. Så jag, de liksom tyckte att jag var nice mer på den tiden liksom.
Nej,
jag tror att pappas del, pappa älskar ju dig minst lika mycket som oss. Absolut. Men för pappa var ju Ninni hans första barn. Mm. Så jag tror att där är ju du en favorit.
Såklart.
Men jag tror att jag är minstingen. Mm. Och där är det så här, vi låtsas som att ingenting har hänt. Och hon bara var där och hoppas hon inte fattar någonting.
Nej men vet du, jag tror inte att du är ute och cyklar här. Jag tror att du är så jävla rätt. Ja. Spot on alltså.
Ja. Nej, och så tror jag det var.
Ja men alltså jag var ju mer liksom pojkflicka. Du var ju tjej liksom. Mm.
Det tror ingen här i podden att jag
var. Ja, fast du stod och borstade ditt hår i 20 minuter och sa att killarna skulle bli jättekära i dig liksom.
Och det var de ju.
Och skäm dina sånger.
Det var därför John blev...
Nej men sluta nu, nu är det bra, nu sparar vi.
Paus.
Nu sparar vi det här till en annan gång liksom. Men är det någon specifik händelse som ni kommer ihåg, som anhörig, som ni vet har påverkat er, som ni vet till 110% det här, jag är så här på grund av att det här hände?
Alltså jag vet ju natten till min konfirmation. Man skulle upp tidigt på morgonen och man skulle ha på sig de här vita dopklänningarna.
Först och främst, jag känner att du gjorde det bara för presenterna.
Ah.
Ja, det gör ju alla.
Hon sa ju nyss
att hon inte var religiös. Nej, men jag är lite kyrklig. Alltså såhär folkligt kyrklig. Mm. Jag tycker om att hänga där. Jag tycker
du är bluff,
att
det är med andra ord.
Jag är bluff, men ändå inte. Jag gillar att hänga i kyrkan. Och alltså, verkligen, jag gillar den gemenskapen som den ger. Det är något fint, det är något vackert. Men jag tror inte jättemycket på Gud. Så. Men i alla fall, jag skulle konfirmera mig och så var det liksom massa anspänningar kring det här. Om man ska stå där i den här jättestora dopklänningen fast man är 14 bast. Jag hade tandställning på den tiden också. Oh, finnar hela finns, ansiktet jättejobbigt.
Oj, vad fan bilder det finns. Lägger upp det på lipen.
Fruktansvärt. Nej men i alla fall. Och då ska man gå och lägga sig lugnt och sansat och sen vakna på morgonen när klockan ringer liksom. Jag vaknar 5 på natten av att det bara sprutar blod i hela lägenheten. Och jag får bara så här, okej, jag går upp och så löser jag det här på något vis. Okej, pappa blöder från hela ryggen. Vad ska vi göra? Han bara, ta lite silvertejp! Och jag så här ställer mig med båda knäna på hans rygg och trycker ihop det här jättelånga köttsåret som var. Och tar silvertejp och tejpar ihop det här. Och tejpar lite på knäna och på andra ställen där det liksom blöder för att det har varit blodbad, slagsmål liksom.
Mm.
Går och lägger mig och inväntar att klockan ska ringa. Klockan ringer och jag drar iväg till min konfirmation och låtsas som ingenting har hänt. Och där var en vändpunkt för mig, att där och då visste jag att det här är konstigt att jag tycker det är normalt. Så här ska det inte vara. Det är en jättestor händelse som har påverkat mig. Och jag vet att när jag tittar på de här bilderna idag, inte så charmiga med tandställning och finnar i hela ansiktet, men jag vet att det finns mycket sorg i de här bilderna.
Ja, i bilder som, alltså det här är bara så här en återkoppling till typ Instagram, där det ser ut som att folk är världens lyckligaste, att, men dagen innan så kan det ha varit ett helvete. Och exakt, så är det med folk typ som, nu gud vilken konstig koppling kanske, men folk som har tagit livet av sig. Det finns ju bilder på dem 2 timmar innan där exakt, de ler för exakt, att de låtsas som att
exakt.
Mm.
Det är en jättestor avgörande händelse i mitt liv. Det här var en viktig dag för mig. Inte ens den dagen fick vara viktig. För att deras liksom slagsmål och missbruk och misär, det skulle komma framför min glada dag. Ja, nog om den.
Har du någonting?
Ja, det finns många. Men den som har liksom påverkat mig mest både psykiskt och fysiskt, det är efter Sara gifte sig. Eller det var dagen efter möhippa var det.
Mm.
Som jag kom hem. Jag bodde med pappa då. Det var något jitter. Mamma hade varit där. Jag blev så arg och frustrerad att jag tog en kniv och högg i dörren. För att jag ville visa att det inte är okej längre. Men jag slant på kniven och skärde av halva lillfingret. Både senorna och halva nerven gick av. Så det är något jag får leva med än idag.
Just ja, du har ju fortfarande en funktionsnedsättning på det.
Precis. Så det är någonting som har påverkat mig både psykiskt och fysiskt, faktiskt.
Ja, men, och det här är ju liksom så här... Nej, det här är verkligen inte små händelser. Det här är jättestora händelser. Och det här är bara en bråkdel. Alltså det är inte ens en bråkdel. Det här är ingenting av vad vi faktiskt fick leva med. Och vad faktiskt jättemånga får leva med. Och det här kanske, i våra historier kanske inte ens en bråkdel av vad folk faktiskt får vara med om. Men jag menar, vi är bara anhöriga.
Men det är många år bakom det också som man tror att slagsmål och bråk har varit rätt. Så har jag känt in vissa av mina relationer också, att jag har trott att det är så man ska fungera. Det är så man visar varandra kärlek, att bråka och nästan bli våldsamma mot varandra. Som tur är har inte det hänt många gånger, kanske med systrarna mest, för det är så man har...
Nej, men för mig blir det svart. Alltså jag ser svart. Jag ska inte säga att jag har slagit John. Jag kanske har gett han någon örfil, men det har varit mesigt. Men jag har absolut kastat saker emot honom. Inte som har träffat, men för att jag har varit så arg och frustrerad. Och jag vet inte vad jag ska göra av min ilska. Och vad jag har lärt mig är revolt. Och det är så här, för det jobbar man ju bort. Och det är inte så att det ligger i min vardag. Men det finns ändå där när jag ser svart.
Ja, men när det verkligen gäller, när det blir ett pressat läge, då kommer ju de här mörka sidorna fram som man faktiskt har fått med sig. Och det är alla människor som har sett mig i de mörka stunderna. I'm sorry.
Men jag skulle kunna dra en story som när du gifte dig, Sara. När mamma blev sjuk. När mamma var sjuk. I stora händelser så blev ju mamma sjuk förut. Nu när hon har varit nykter så har hon ju varit en legend liksom. Hon har varit mer än perfekt liksom.
Top notch.
Man kan inte önska sig något annat. Hon smsade mig till och med häromdagen. Gud, det var så sorg. Jag blev jätterörd. Så smsade hon mig och skrev att jag önskade, det var då barnvakten ställde in. Och jag skulle på middag. Som typ fick jag tagit någon som löste det. Men då var hon med mig när det var inställt. Och då önskade jag att jag bara kunde fråga henne. Mamma, snälla, kan inte du bara ta barnen, som typ egentligen nästan vem som helst kan göra. Men hon vet ju att jag vill fråga, men jag kommer inte fråga henne, för jag vet att hon skulle inte säga ja. Hon skulle tycka att det var jobbigt att få frågan, för att hon vill säga ja, men kan inte. Så jag fick ett sms sen att hon skrev att gud, jag önskar att jag bara kunde vara en sån här bullmormor. Och det världens bästa mormor.
Mamma.
Men hon kan inte.
Men hon är,
det.
Ja.
Hon är gud.
Hon är guld.
Men, som jag tänkte komma till, det var under ert bröllop. När hon var jättesjuk. Och hon bara gick rakt fram mot altaret. Det är någonting jag aldrig kommer glömma. Och jag visste inte själv hur jag skulle hantera det.
Du menar när hon kom i blonderat kortklippt hår. En typ uppknäppt skjorta. Shorts och typ catkängor mitt i sommaren. Och hade varit vaken i tre dygn. Ja.
Och efter, när vi var nere vid stället där vi firade er, vid middagen, vid Vinterviken där, då var det inte heller nice liksom.
Nej.
Då gjorde hon också sitt problem. Och sen var det ju, det som var ju att både jag och Nina var så unga, och du gjorde ju din grej, så att vi försökte ju få bort henne från dig, så att du inte skulle känna av det här. Jag tror inte det funkade överhuvudtaget. Och så kom polisen.
Ja.
Att se sin mamma bli bortförd av polisen för att hon är sjuk. Det är inte någonting...
På sin egen dotters bröllop.
På sin egen...
Nej, det är fruktansvärt.
Nej, det var fruktansvärt.
Och alla de som var där, tror jag bara tittade och undrade sig, hur fan lyckas de bara hålla färgen? Och jag så här,
ja,
hej mamma, kärlek, kram, vi hörs.
Men har du någon gång, alltså helt ärligt nu, jag tänkte inte ens på det innan vi började spela in. Har du någon gång tagit illa upp för det?
På bröllopsdagen?
Ja.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Jag visste ju att hon var på gång och blev sjuk inför.
För hon blir ju så, hon brukade bli så.
Exakt.
Inför stora händelser.
Som jul eller nyår eller födelsedagar eller årsdagar på olika sätt. Och det tror jag är vanligt.
Men det tror jag att jättemånga kommer kunna känna igen sig vid om de känner någon eller är bipolär. Att man blir det inför stora händelser. Att man bygger upp någonting.
Det är stor press.
Exakt.
Jättestor press på sådana helger, dagar. att allt ska vara så frid och fröjd och bra. Och...
Nej, jag har faktiskt en bild från den dagen och jag är så jävla glad.
När hon sitter...
Jag vet finns... precis. Åh, oh, jag blir så rörd. Att hon ändå kommer dit och sitter längst fram i sina jävla kängor. Och det är så, fint. Alltså, det är jättefint. Men fan bryr sig om hon har fin klänning eller fin i håren? Skitsamma, hon var där. Och kärlek. Bara kärlek.
Faktiskt.
Vad gör man då som anhörig för att lyckas? Att slippa det här egentligen. För jag hade önskat så mycket att jag hade kunnat bete mig så mycket annorlunda under. Alltså så här, nu tänker jag mycket på John för hans skull. För jag vet att han har fått ta så himla fucking mycket bajs. Som han inte har varit värd. Men sen är det ju så, jag har ju fått mycket skit också när det har gått dåligt för honom i fotbollen och hit och dit. När han har haft det tufft. Så jag menar, på något sätt är det ju så här, ja, så är det bara. Men jag vet inte.
Alltså det jag tänker, det är att alltså Saras John, han har ju varit med och växt upp med det här sen vi var små. Så för mig är han, vet,
han är familjen.
Ja, det är det. Men din John, han har ju inte varit beredd på allt det här. Det känns ju som att det har hänt många gånger.
John är ju också en i familjen.
På ett helt annat sätt. Alltså, Saras John var ju uppväxt med oss och var äldre och såg allt runt omkring.
Jag tror aldrig. John hade
ju ändå fokus.
Nej, men vet du vad? John var på... John följde med mig på psyket en gång. Kommer du ihåg Ninni, när du och jag åkte till Huddinge? Och så åkte vi upp till hennes vanliga, typ normala våning.
Mottagning.
Våning. Hennes våning. Hennes lilla våning där på Huddinge.
Hon var jävla femman. Som ni vet.
Hon är hela skiten liksom. Och när vi kom dit och de skickade ner oss till den våningen...
Intaget.
Till en ännu sjukare, eller?
Till en knas.
Det är knas
intaget. Intaget som var knas. Nej, det var absolut nej.
Intaget har de ju in allihopa som är sjuka, oavsett om de begått brott eller sådana saker.
Nej, det...
Och sen skickar de ju upp dem på olika avdelningar där det är olika sjukdomar, tror jag det är. Ungefär. Att de ungefär delar upp.
Ja. Hur
suicid är den här personen? Nej, det var så knas, va? Så mamma var så insnöad. Nej, jag kan inte ens berätta. Jo. Så efter, nej men det var så här, hon var typ lack på mig att jag hade långa naglar och inte Ninni hade det. Då tyckte hon att jag var överklass och Ninni inte. Alltså det var så mycket nej, konstiga saker.
Ja,
sådana
konstiga grejer.
Och jag vet att mamma inte är en sån som bryr sig. Hon är så här, åh vilka fina naglar du har. Alltså hon är så här, världens bästa liksom. Och sen när vi går ut därifrån. Och då vet inte jag om du och jag har haft typ ganska dålig kontakt ett tag. Nej, om vi bara sågs lite då och då.
Ja, vi bråkade mycket under den tiden.
Vi bråkade väldigt mycket under den tiden.
Ja, man måste ju bråka med de som klarar av att stå pall för det.
Men, och det tror jag också är grund av sånt här vi är med om.
Ja, så jag tror vi bråkade mycket för, alltså, såklart
att... Det var ju ditt fel.
Nej, men... Det var det vi såg, såklart. Alltså, och sen så var det ju att vi behövde ta ut våra... aggressioner och ledsenheter och så mot någon, för då hade ju...
Men det var ju lite, där var det ju en sån period där Sara stängde av. Jag flyttade och du var där. Så du kände ju att vi svek dig. Det kan jag köpa.
Jag kände inte mig sviken, jag kände mig ensam.
Men precis.
Jag ville inte själv lämna dem och se det bli ännu värre. Även om jag hade velat lämna dem och gjorde det i små perioder. Och åkte till kompisar eller var borta, rymde en vecka hit och dit liksom. Men jag drogs alltid tillbaka för att jag såg bara det förfalla mer när jag lämnade också. Så.
För det kan jag säga med handen på hjärtat. Och det är jag glad över att jag valde att göra. Varenda gång jag har fått ett barn. Jag är ju tre. Då har jag liksom känt att jag måste vara i min bebisbubbla för att inte
bli sjuk själv.
Ja, men typ bli labil, för att det är så jävla skört när man är blir förälder på nytt. Alltså oavsett hur många barn man får.
Men jag tycker inte bara det. Jag tänker typ så tillbaka till storyn där när jag ringer John efter och bara bryter alltså ihop. totalt. Alltså jag vet inte vart jag är någonstans. Jag förstod inte alls vad vi var med om. Och det bara kom.
Mm.
Som en flod. Och det är ju så det är typ varje gång man är på psyket. För man förstår inte riktigt vad man är med om. Och så får man ingen hjälp. Och det är det sämsta med att vara den här anhöriga. Att man bara förväntar sig att komma och hälsa på. Men så får inte vi någon hjälp.
Nej, ska man knata ut därifrån och så ska det där räknas som en vanlig söndagspromenad. Och det är allt annat än en jävla söndagspromenad.
Man kommer in dit så sitter personalen och fikar typ. Och man bara hej hej. Mm.
Man kom dit och så fanns det dagar då mamma kunde vara väldigt arg eller aggressiv. Eller så hon kunde ju bara skicka hem en. Och där som 15-16-åring och komma dit själv, ta sin tid och bara bli hemskickad, det var ju jobbigt i sig.
Men att de inte mötte oss där.
Ja, att det inte fanns någon vårdpersonal.
Nej men vänta nej, kommer du, vänta nu. Kommer du ihåg, mötte någon oss och var så här ser sjukhuset ut. Vi är såna här personer som är sjuka här. Nej. Du är ingen. Vi var små barn som var där. Jag kan inte säga att jag var vuxen när jag var 18.
Men sen om man tänker så här lite också. För då på alla jobb så finns det ju inte en ansvarig varje kväll. Och det är ju sådana som liksom...
Ja, men snälla.
Det är vården som...
Ja, men det är vården.
Alltså, ja, fast nej, jag tycker ändå inte... Ja, nu känns det som att du försvarar
det
de här.
Det jag försöker säga är att de borde ha ansvar.
Det är en felande länk. Kom, peka på en felande länk.
Jaha, det var det du försökte göra. Jag trodde du inte försvarade dem. Jag var med snälla.
Nej, att liksom typ som... Liksom, vi har ju på... Till exempel ICA eller vad som helst. Att det finns jouransvariga på kvällarna. Att det finns någon ansvarig med lite mer kunnighet. Som liksom kan backa upp det. Och så borde du vara på sjukhus också. Jag tror inte att de kommer in och jobbar. Du vet som de som sitter i kassan på ICA. Liksom, att de bara jobbar på rutin. Mm. Så de tänker inte på de där viktiga punkterna. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår
det precis. Borde finnas fler inom vården som har lite högre utbildningar. När det gäller sådana saker.
Om inte bara alltså så här, ha en vilja. Alltså hade jag suttit där idag 110% hade jag varit, jag hade bemött er som är 30-27 år gamla som att ni var barn. Alltså på riktigt så här ser det ut. För att det spelar typ ingen roll vilken ålder man än är i.
Nej.
Går man in på ett psyke så är det tufft. Det är annorlunda. Det är inte någonting man ser varje dag.
Det är obehagligt.
Och man behöver bli bemött på ett sätt som att jaha, okej, hjälp mig i det här så att jag förstår, så att inte jag går ut nu och är helt ensam i... Alltså, man är så ensam och liten. Hur ska man hantera det? Har vi ens hanterat det? Skulle jag gå till en psykolog imorgon? Det hade tagit mig 13 år att lösa det här.
Ja, jag vet inte hur många som har sett den här filmen Gökboet eller vad fan den heter. Men när det är fruktansvärt sjuka människor liksom, som står med... invirade armar eller folk står och dunkar huvudet i väggen och det liksom speglar hur det faktiskt kan vara på en
psykotag. Fast folk tror att det bara är på film.
Men det är inte bara på film.
Ja, och det är det folk behöver höra tror jag.
Ja.
Det var det jag tänkte att alltså när man går, det beror ju på att alltså, det finns ju de gångerna som vi har fått ett liksom anhörigrum, fått mamma sitter redan där inne när man kommer.
Och är nassjuk är hon då.
Men det är dit man kommer. Man träffar bara mamma. Det är ju många gånger man har kommit in och blivit inkastad och behövt se de alla andra som mår dåligt också. Det är inte bara mamma, det är flera andra.
Och alla de som har suttit där och dunkat sig i väggen.
Och alla de intrycken. Alltså det är så många gånger jag sett alltså människor gjort sådana saker som man inte ens finns på film.
Och det här har man inte har fått hjälp för. Att man inte ens har blivit, vi har ju inte ens blivit erbjudna hjälp för det här. Eller har vi det? Jag kan inte se den hjälpen.
Nej, jag vet att jag aldrig har fått frågan. Hej, du är anhörig till en mamma som är...
Jag tror typ att man måste söka det själv. Men det tycker inte jag är okej. Jag tycker att man ska typ såhär... Någon står där och är typ beredd.
Exakt.
Det borde finnas.
Exakt. En som är huvudansvarig för att... För det är inte bara personen som är sjuk. Det är hela familjen. Och ingen är starkare än den svagaste länken som jag brukar säga.
Jaha.
Så är en förälder sjuk så är alla sjuka. Är ett barn sjuk så är alla sjuka.
Ja.
Vem den är i familjen som inte mår bra så mår alla dåligt. Punkt.
Ja. Gud ja. Så hur ska vi avsluta det här då? Har vi några visa ord till folk som faktiskt är med om samma situation som vi? Eller sitter i samma båt eller har varit där?
Nej, men till alla stora systrar där ute. Eller till alla som ser någon som inte mår bra. Våga ställa frågan. Hur mår du? Är du okej? Kan jag göra något? Och i det här kan jag göra något ska det inte bara vara tomma ord. Utan var beredd att agera. Våga agera. Och våga prata. Kommer du från bajs? Berätta det. Jag har käkat en riktig jävla bajsmacka.
Mm.
Det är inget farligt. Vi alla har varit där. Vi alla har sett någonting som inte är nice.
Alla är vi någon.
Mm.
Det är som ett AA-möte här.
Men det också, det tycker jag också är en jävligt bra grej i samhället som finns.
Men var lite så här, jag önskade att jag tog hjälp. Alltså var en sån. Alltså.
Mm.
Jo, alltså jag tycker den är svår ändå. Det är svårt. Jag tycker det är så... Det viktigaste är att vara ärlig mot sig själv. Faktiskt. Och känna efter vad, hur man känner och prata. Med dem man kan. Försöka hitta trygga punkter, vuxna, någon i ditt liv. Eller så som man verkligen kan lita på och känner att man kan och vill liksom till en bättre punkt än där man är.
Jag skulle vilja säga, jag vet att det är många socionomer som lyssnar och många lärare. Så jag skulle väl försöka säga, försök se mer än vad ni gör. Låtsas inte. För det ni ser finns.
Mm.
Det kan jag garantera er. Mm. Ser ni en gång så finns det garanteras fler gånger.
Mm.
Se inte mellan fingrarna.
Mm. Våga läsa mellan raderna.
Våga läsa mellan raderna. Prata med barnet. Känn efter. Gör en SOS-anmälan. Alla dagar i veckan. Oavsett om jag har trott på SOS eller inte. Eller Nina har trott på SOS eller inte. Eller Sara har trott på SOS eller inte. Det är i alla fall, du gör ditt jobb och det är det absolut viktigaste. Tack för att ni har lyssnat idag. Puss och kram.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.